Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhorn. Dagens gäst är ryska författaren och journalisten Lisa Alexandrova Sorina. Lisa har släppt 7 böcker som är skönlitteratur med hemma i Ryssland på ryska. Men nu har hon aktuell med inte bara sin första svenska bok utan sin första journalistiska reportage, som vi vill säga är årets reportage, kanske. Imperiets barn heter boken och är utgiven av Volante förlag, och i den följer hon bland annat under hemlig identitet det parallellsamhälle som har vuxit fram i Sverige, men inte minst arbetare som arbetar under rena slavförhållanden ibland, och de kommer ofta från de forna sovjetstaterna. Innan vi sätter igång vill jag påminna om att det inte är gratis att göra podd. Vill man stödja oss så swisha 123-535-4857. Jag repeterar det. 123-535-4857. Man kan också stödja oss genom att köpa t-shirts, hoodies, kaffekoppar, kulturpåsar hos podstore.se. Loggar man in på då. Eller varför inte köpa vår öl, Cyril och Stig Ollut, som säljs på Systembolagen på Södermalm, Enskede, Gullmarsplan, Nacka och i Farsta. Nya restauranger som tar in vår öl är restaurang Veron i Kungens Kurva, Katarina Café i Sofo som är det första som säljer den på fatöl, Filmhusets kafeteria, restaurang och bar, och Rådhusbaren på Kungsholmen är också tillbaka. Vill man gå och skriva kurs 4 dagar i februari, det är första helgen den 3 och 4 februari och den tredje helgen 17-18 i Tallkrogen i Stockholm, ser ut som 6000 för 4 dagar, då mejlar man cyrilochstig@gmail.com. Jag är också aktuell med prosalyriksamlingen Slå mig så hårt du vill, som även finns som ljudbok inläst av skådespelaren Ola Rappas. Välkomna säger vi då till Lisa Alexandrova Sorina, som, eller ja, vi är välkomna kanske. Vi sitter på ditt förlag som heter ut en bok, Volante i Gamla stan.
Okay.
Ja, och du är journalist och författare från...
Jag är författare och journalist.
Ja, från Ryssland.
Från Ryssland.
Mm. Har du, är det här första, du har inte varit i Sverige så länge, sa du? Jag trodde du var uppväxt där typ.
Nej, jag bor i Sverige 2,5 år.
Ja. Du pratar ju fantastiskt bra svenska.
Ja. Kunde du svenska innan du flyttade hit?
Nej. Men första gången jag kom till Stockholm 6 år sedan. Men flera år pratade jag på engelska för jag planerade inte att stanna.
Mm.
Så det är bara 2,5 år som jag bor här och som läser svenska.
Var du journalist i Ryssland också?
Nej, jag var författare. Jag var skönlitterär och författare.
Ja. Hur många böcker har du skrivit där?
7.
Vad handlar det om? Är det traditionella romaner?
Det är traditionella romaner om Ryssland som översatt till några andra språk. Mm. Inte till svenska tyvärr.
Mm. Mm. Och för lyssnarna kan väl också, för de som inte har läst den, Imperiets barn, det är nästan årets reportage det här. Som man beskriver det sig.
Ja, jag blev väldigt förtjust när jag började läsa den, för det var en månad sedan ungefär. Och det är ju det som skiljer den här boken från många andra motsvarande böcker, det är att du kommer mycket närmare de här människorna som normalt sett inte skulle ha berättat saker för dig. Va? Genom att du inte intervjuar i egentlig mening utan mer samtalar med dem.
Mm.
Och det finns vissa likheter. Jag gjorde en bok om Lilla Essingen, den ö jag bor på. Och det var ju mer att jag träffade folk och diskuterade med dem och de berättade lite grann om sig själva. Men det var inte intervjuer i normal mening. Va?
Mm.
Man får en annan inblick i även människor. I det här fallet så får du en inblick i de här stackars kvinnorna som luras som städerskor, som blir de tvingas till prostitution. Men du träffar också de som är skurkarna.
Uh-huh.
Och de är också Ja, men de är också människor.
De är förvånade att de är så ärliga att de är skurk.
Ja, visst. Jag är skurk och jag är kistigen.
Sexistiska och
massor. Ja. Nej, men alltså det som mest anmärkningsvärt är ju också att man får en förståelse för kriminalitetens koder. Va? Alltså, jag uppfattar att de här, framförallt de här tjejerna som kräver tillbaka pengar till ryssar, som är byggnadsarbetare, egentligen gör de ju ett helt moraliskt arbete. Alltså, om inte de där fanns så skulle de inte få några pengar alls.
Ja, men...
Men det är väldigt lite. De får en hårfrisör ska få en 100-lapp för en dag kanske. Och...
Ja, men alltså grejen är den. Du får ju se ur ett visst perspektiv. Alltså, folk vill komma hit och arbeta för även låga löner. Men sen så utnyttjar ju då svenska företag, även storföretag, den här situationen.
Men de hyr in de här på entreprenad. Så ja. För det första, det är de här ryssarna och, som är, och suger ut framförallt minoriteter runt om Ryssland. Kirgizistan, Tjetjenien och men vissa tog, som behöver, även om de har hit och jobbar, man har ju liknande bärplockare, behöver de pengar tillbaka till flygbiljett från Ukraina?
Ja, såklart.
Visste du att det var så här illa när du bodde i Ryssland?
Ja, men det finns migrantsarbetare i Ryssland. Mm. Före detta sovjetiska
republiker.
Ja, och de hade mycket sämre. Ja. Så jag visste hur hade de i Ryssland. Men när jag kom till Sverige, jag har fått stipendium från Svenska stiftelsen. Och
alltså du kom in tid som arbetare?
Nej, jag bodde på Östermalm faktiskt, när det historiska museet.
Okay.
Och umgicks med kollegor, med författare, med journalister, med politiska aktivister. Och hade ingen aning att det finns sånt skuggsamhälle i Sverige.
Mm.
Och när jag började intervjua människor, då tyckte jag bara att prata om politiska frågor med dem. Att hur ryssar först och främst förändras utomlands och börjar bli mer patriotiskt. Och,
I och med kriget och
ja.
Så jag började. Det var länge innan kriget också kan man säga.
Ja, men det var kriget i östra Ukraina på den tiden. Så jag började intervjua dem. Men sen, de började berätta om villkor, om omständigheter de bor i Sverige. Och en av den huvudpersonerna i boken som befinner sig i den maffiegängen, han sa mig, men du har ingen aning. Du bor i helt annat värld.
Mm-hmm.
Och om du vill se, jag kan visa dig.
Ja, ja.
Mm. Och det gjorde han.
Ja.
Och det är hur jag upptäckte.
Ja, för du bor i Bästermalm då och nu bor i Danderyd. Så det är lite skillnad mot hur de här bor.
Ja, ja.
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 Men hur kan du beskriva hur de bor? Jag hade ju anat att man bor, det vet jag att folk hyr villor och till och med folk har frågat mig och kompisar, vill ni hyra ut till ryska och polska gästarbetare? Men då är det mer ett landställe för 4 personer här. Låter som det kan vara 20 personer ibland.
Ja, men det är minst 20 personer. Det kan bli för ett kontorhus som ska rivas snart. Och det bor 60-70 personer söderut i Stockholm.
Ja. Och villor i ett rum 10 personer. Så.
Och villor med 30-40 personer.
Mm.
Och det är 2 våningssängar som står i varje rum, varje plats och i källan. Så överallt. Mm.
Och för jag uppfattar det som att för kvinnor är det, det är inom tjänstesektorn. För kvinnor är det frisörer, städare... Ja, orienta prostitution och sånt också. Ja. Och för män är det framförallt
byggbranschen. Ja, det är byggbranschen. Det måste komma till Sverige precis för att jobba som byggarbetare.
Mm. Och det här kan ju vara som jag har hört talas om, det förstod jag redan här på boken, jag har hört talas om det, att även svenska kan vara ibland de största styrkan, att man gör ett jobb och sen får man inte betalt.
Ja.
Så att vi har inga pengar eller någonting.
Men det är ju bra att du kommer en tjejen och säger hej, jag kommer från tjejen.
Ja, men det är ofta så.
Så ger de pengar till det.
Ja, men det är ofta så det läses. Eller hur? Ja.
Ja, men tjejener, eller de som ibland kallar sig tjejener, för tjejener det är som varumärke på grund av krigen och deras krigserfarenhet. Ibland hjälper de arbetare som har blivit lurat och agerar som fackförening.
Mm.
Men ibland de hjälper företagsägare. Och det beror på vem betalar faktiskt. Det är ganska ofta företagsägare säger behöver tjejer för att tysta människor som har inte blivit betalt.
Ja, det är också, alltså, du beskriver de här som tar sig från Ryssland och Ukraina, gamla sovjetiska stater, Georgien och Tjetjen, och de åker ofta sig för en firma, lockar hit dem, som de betalar för det första typ 1500-2000 euro för att komma hit. Ja, det, så är de lite behjälpliga i början, men sen släpper taget direkt när de har fått pengarna.
Ja, det kan bli rent bedrägeri. När man lovas att få arbete, kommer till Sverige, får inget jobb alls, ingenting. Mm. Och men tvingas att jobba svart bara för att återbetala sina skulder.
Ja, till det.
De ganska ofta, för att komma till Sverige, de lånar pengar från vänner, anhöriga. Och så måste de återbetala skulder. Men ibland är firmor som säger att de föreslår resan till Sverige och bostad och mat och arbete. Men man, på riktigt, de utnyttjar asylsystem. Så de lär människor hur ska de säga till gränspolis att de är turister och kommer att titta på Nationalmuseet, Gröna Lund, vad som helst. Och när kom, och sen hutsar de folk till Migrationsverket och lämnar dem där och säger, du får säga asyl Ryssland eller asyl
Ukraina.
Eller asyl Ukraina.
Även stackars som redan egentligen, de från Ukraina får ju asyl om de tar sig hit, men även de har blivit lurade och betalar för att komma hit och sen bara dumpa det.
Ja, och sen och då kan man inte klaga, för man kommer till Sverige, har fått bostad och mat. Det är från Migrationsverket faktiskt. Inte från människor som inte från firmor, men man kan inte klaga i alla fall. Och de vet att de lurade gränspolis och myndigheterna. De betalar för legender som de berättade till Migrationsverket.
En legend är alltså att man hittar på en bakgrund.
Ja, att man det finns några människor kan säga att de är HBTQ-personer och det är ganska ofta unga och snygga män. Så för de som säljer sådana legend, de tycker att det är bara unga och snygga män kan bli. ja, men det är så. Men om man inte är så ung och snygg, då kan man säga att han har problem med myndigheterna, med regimen, eller man blev affärsman och hade problem med konkurrenterna som ville döda. Det finns olika typer av berättelser. Man kan även köpa förfalskade dokument som bevisar deras historier till migration.
Det var en som hade gjort här också, en som hade var i Luhansk när ryssarna åkte till Ryssland, sen tillbaka till, och sen till Ukraina, och hade dubbla medborgarsk, de fixade dubbla papper fast man inte får ha.
Det är den man som fixade två, som har två pass. Det är inte så ovanligt faktiskt. Men det är folk som bodde i östra Ukraina som har blivit ockuperat på 2014-15, och några av dem som blev var lojalt till Ryssland kanske, de har fått ryska pass och bodde i Ryssland som den person till exempel, och sen har de två pass, och i Ryssland kan de använda sitt ryska pass när de behöver, och i Europa använder de sitt ukrainska pass. Och det,
och så verkar på de här boendena verkar också olika, en armenier lät till exempel Jakobsberg, armenierna bor gratis, inte de andra. Och det var någon annan armenier som inte lät, alla fick bo där utom
Azeri
fick inte bo där. Och samtidigt, och sen på vissa boenden och arbetsplatser jobbade ukrainer och ryssar sida vid sida, men sen kriget så de pratade inte med varandra.
Ja, men det fortfarande finns sådana bostad, illegala nattherberger när bor sånt folk. Och det bor både ukrainare och ryssar. Och de ofta, jag märkte att de pratar inte om kriget. Men det finns också ukrainare som vill inte ha ryssar.
Jag träffar på, jag bor på Lilla Essingen och vi ligger väldigt nära sovjetiska eller ryska ambassaden. Så det är folk från ambassaden som går på den här krogen som jag träffar då. Och de säger att det är okej på den här krogen. Det är ingen som är otrevlig mot dem. Men de håller sig gärna på den här lilla ön. Va?
Och när inte jag är där så ber de ägarna ta bort min Ukraina-bok som står i whiskyflaskan.
Har de sagt det?
Ja, de vill inte se Syrusen och Ukraina-bok. Nej, vågar inte säga något. Ja. Men de är ganska, vi är bara kockar och sådär. Ja. De är ganska trevliga, jag tar inte med dem för.
Nej, men jag tycker det är ganska besvärligt med den här antiryska inställningen mot ryska folket då. De kan ju inte hjälpa att de är ryssar. Och det där är något som jag uppfattar. Alltså, men det finns ju olika konflikter som har dragit ut på tiden. Jag tänker på Libanon. Jag tänker på Irland. Och det har skapat stor fiendskap mellan olika grupper. Men till slut så har det ändå blivit fred. Och det jag tycker är oroande det är att när ska det bli okej mellan ryssar och ukrainare?
Men ni är inte också i någon familj? Du kanske också, din släkt är den bara i Ryssland eller?
Nej, min mormor var ukrainska. Så jag har släkt.
Och din mamma från Belarus?
Ja. Mamma från Belarus. Men jag tycker att det är helt okej att bli lite misstänkfull mot ryssar idag. Mm. Som ryska själv. Mm. Och jag är också själv lite så misstänkfull. Och jag försöker att undvika mina landsmännen idag i krigstid. Jag tycker att de som bor utomlands, att det händer något med ryssar utomlands. De börjar bli mer pro-putinsk, de mer lojala.
Ja, det märker man. Jag har pratat med en ryska som bara gick förbi med hunden och satt i parken med och en väninna läste min bok och hon började prata och jag ändå försökte förklara min syn. Som jag har varit i Ukraina mycket, kom ni tillbaka från det. Tredje resa. Mm. Och då var han ju pro-Putin fast hon ändå hade lämnat Ryssland för Putin. Mm.
De ville inte bo i Ryssland på mest ekonomiska men kanske politiska skäl. Och nu börjar de bli så patriotiskt. Och jag tycker att det är helt, nu är det kriget som pågår, det är helt okej att bli lite mot ryssar. Så jag har aldrig upplevt det själv från ukrainare eller från svenskar. Men om det händer med mig, men jag är förberedd. Mm. Och jag tycker att om det händer något, om någon vill inte prata med mig eller någon bara för ryska, men jag förstår det.
Jag märker ju nu i Ukraina, jag har ju fått många vänner där och jag märker bland mina både kvinnliga och manliga vänner där att alla har ju någon form, för det första 9 av 10 de har haft ryska som första språk också, men de i och med att Zelensky som också hade ryska som första språk gick ut med att nu är det ukrainska som gäller, så talar de utåt även när de går in på bensinmarken ukrainska mer, men hemma med sin fru och eller man så pratar de ryska och säger att generationen efter, under 30 då kommer ryskan vara utadderad, men nu är det så här det som gäller, och alla har släktingar ibland, halva sin släkt i Moskva eller Sankt Petersburg sådär. Och de berättar ju själva när de ringer hem att vi kan inte, trots att det är min mamma eller trots att det är min bror eller mina kusiner, vi kan inte ha en diskussion för att de tror helt att det är vi i Ukraina som Ukraina har blivit knäppa, tror
jag.
Ja, det är hemskt. Jag berättade för dig om Axel Burenius bok och en annan bok, det var Ida Börjer som jag känner. Hon kom
hon har blivit översatt från vitryska
och hon kom i fjol med en bok som heter Ringa hem som är väldigt
intressant.
Och när man läser det tänker man oh shit, det här är inte trevligt alltså.
Men jag kommer ihåg första dagar av krig och även de som blev glada att krig annekterades eller som blev lite lojala till regimen eller blev mot väst och något sånt. De var chockerade av kriget. Det var lite mot vanlig propagandan i Ryssland. Att det är vi som vi bara hjälper och älskar hela världen. Det är bara de alla som mot oss, men vi aldrig angriper någon. Vi bara försvarar sig själv. Och plötsligt såg de, nu är det vi som angriper, som invaderar, som dödar människor. Och många av mina som bekanta som var lojala, de skrev mig att okej, men vi är inte med den, vi är emot det, så vi gråter hela dagen och så vidare. Men sen, det förändras, så de... Alla i Ryssland de försöker att normalisera allt som pågår och förklara att, för det är svårt att bli en medlem av fascistiska stat. Det är inte så lätt.
Mm. Alltså det är också den här, jag har gjort också bor från Kambodja som var en högkultur ganska långt tillbaka. Och sen var jag ung i Rumänien och åkte hem från första Ukraina-resan i Rumänien. Jag sa till en som också har varit mycket i Ryssland och Ukraina och Belarus att som hans teori att det måste, Ryssland kanske måste krossas och förnedras helt för att det ska återgå. Och lite som det faktiskt blev med Kambodja, att högkulturen försvann och sådär. De bär på samma sak, att de lite som psykopater bland både grandios och mindervärdesgrej. Mm. Och att de kanske måste få bort den här grandiosa känslan som man har haft en Katarina den store, kanske att det ska bli ett stort imperium.
Ja, alltså jag tror att det har gått för lång tid. Alltså Kampuchea var en annan grej, för att i Kampuchea hade sin storhetstid.
Rumänien kan också Bulgarien prata om Aristoteles och Alexander.
Men det är inte samma folk här.
Ja, men de tror det.
Men däremot Kampuchea var en högkultur, men det gick ju ner redan på 1300-talet. Det är länge
sedan. Grekland kan vara samma sak ibland, samma känslor.
Men lite, men alltså, det här går inte att jämföra. Det här har varit en stormakt ända fram till för, ja, även idag, men fram till 89. Mm. Det är ju inte så, alltså det går inte att bara ändra det heller. Man kan inte, om du krossar Sovjet, då får vi ett världskrig. För då blir ju sidor inne i Ryssland.
Jo, men det finns liksom, här, få bort den här dogin, övermänniskor.
Alltså, alltså du kan, alltså man kan säga, hur gjorde man med Tyskland efter andra världskriget? Jag har läst nu, det är egendomligt att...
Det är ju Putins dröm att Tyskland och Ryssland skulle dela upp.
Ja, men alltså, lyssna. Det finns en författare som heter Sebald, Max Sebald, tysk.
Ja, han är nu i nyutgåva.
Ja, jag upptäckte honom ganska nyligen, för kanske 10 år sedan. Han debuterade ganska sent, 88, han var ju född på 40-talet. Och så dog han i en bilolycka 2001. Och hans sista större bok heter Luftkrig och litteratur. Och det, han försöker förstå vad det var som hände efter andra världskriget. Han är född exakt när det slutade. Och han växer upp och ser då i grannstäder, han kommer från landet, att det är ruiner överallt, men ingen snackar om det. Plötsligt man sagt, han uppfattar om det är ruiner så är det en riktig stad. Alltså som barn. Va? Och sen börjar jag undra varför man inte har skrivit de här. För det som hände, det var ju den här eldstormen. Det var ju faktiskt så att man kan jämföra med Hiroshima och Nagasaki. Det var ju hela Hamburg blev eld. Folk stektes till något. Man bombade i en utsträckning som man aldrig har gjort i Europa. Varken förr eller senare. Och utplånade stora storstäder i Tyskland. Leipzig, Dresden. Men ingen, de som var med där, det var för hemskt för att man skulle skriva om det. Förstår du? Och där kan man ju säga att där lyckades ju väst på något sätt utplåna den tyska attityden. Och det var ju också avsikten. Men jag tror inte att det är så lämpligt idag.
Ja, men det är också, man kan sönderbomba hela Ryssland såklart, men det hjälper inte. För de som tar denna imperialistiska idé och den lojalitet till regimen, de bor utomlands, deras familjer, alla denna oligarken, det är de som ligger på grunden av regimen och allt som händer i Ryssland. Det är ryska oligarker, det är ryska säkerhetstjänster och polis och alla den lojala människor. Men de finns inte bara i Ryssland. Och nu de är inte i Ryssland alls. Mm. De här i Europa i sina lyxiga villor och de, eller sina lyxiga jakt och så.
Ja. Samtidigt som det blir också det som man såg med när kriget nu, det stora kriget började nu i februari, mars förra året. Mm. Det får också det som kallas brain drain, att alla med läkarutbildning, IT-utbildning, inte de nyrika nödvändigtvis utan de intellektuella och välutbildade, de drar ju, och de måste ju ändå känna sig kritiska varför de måste lämna Ryssland på grund av det här när de kommer till väst då. Och de som är, ja, eller som bygger ett samhälle.
Men det är svårt att spekulera om det. Jag berättade då för Lisa att vi var då i resa genom Sibirien 1991, sista sommaren Sovjet fanns. Och då var det så att den här ön Sakhalin och staden Sverdlovsk, de var liksom provkapitalistiska. Redan från årsskiftet 90-91. Man ville se hur det funkar då, innan man genomförde, innan årsskiftet 91-92. Och de hade ju då en juvenör som heter Fjodorov. Och vi intervjuade honom och vi hade med oss ett kamera och så. Och vi ställde frågor som en normala västerländska journalister gör. Han hade då på varsin sida två politrucker. Och de blev så chockade. För vi frågade dem. Ja, vi har hört att maffiabossens bror blev mördad, knivmördad på den restaurang vi brukar äta mat på igår. Ja, det stämmer. Men om det nu är så att ni vet att maffiabossens bror blev mördad, varför griper ni inte maffiabossen? Är ni också en del av maffian? Och han skrattade alltså. Nej, pojkar, ni har idealiserad syn på KGB och så. Det är inte så effektivt som ni tror. Det är snarare så att vi använder oss av maffian för att uttaget få någon form av stabilitet. Mm. Vi har samma intressen som dem. Och jag frågade också om det var så att det här gick upp till Moskva. Det vet jag inte någonting om, men det är ganska troligt så. Så att det där med hela den maffia-ekonomin, va? Det är egentligen ganska lite utforskat hur det kom till.
Ja, men det är precis som Ryssland ser ut idag. Men denna före detta maffia, de bara som dödade varandra på 90-talet, och de är rika människor. Mm,
precis.
Och säkerhetstjänster, de är förfarande jobbar för dem, så det är precis samma Ryssland som det var då.
Ja, alltså han jobbar inom rättsväsendet, så vi satt och diskuterade dels sånt med krigen, både krig på Balkan och nu i Ukraina. Och, men han har ju också haft att göra med flyktingar och brottslingar och sådär. Men hans teori var att, för nu när vi ser utrensningar och det här med våldtäkter och sånt också, alltså mer etnisk utrensning, sånt var i Butch och så, med ryssarna och sen serberna höll på 90-talet. Han menar att...
Kroaterna också.
Jo, men detsamma, men att han menar att serber och ryssar saknar moral. Nej, därför får du säga krig och men jag menar, jag tänkte lite det här med också, för det råkade jag ut, för du skrev att man kan, när man får ett nytt jobb, även som frisör eller på ett bygge, så får du ingen lön, och de bara tycker, nej men du har inte börjat jobba på riktigt än, du ska bara lära, du ska jobba gratis här ett tag, var glad för det ungefär. Så var det när min debutroman här, Går John igår, när jag bodde i New York, jag och mina polare jobbade som baristas. Vi hade ju, så jag skriver det här i boken, vi hade ju lärt oss att jobba på hippa ställen, så vi tyckte ju verkligen att vi kunde det här, och kunde det faktiskt med att göra kaffe latte och alla de här grejerna. Men skulle jag söka ett nytt jobb när jag behövde ett nytt, och då var det några ryssar, och då kom jag ihåg att jag blev chockad, att de hade ju, jag tyckte för givet om jag började jobba att jag ska ha pengar. De bara, nej men du får inga pengar. Ja. Jag fick ju ställa till ett jävla liv liksom, men ändå...
Jag tror inte att ryssar och serber saknar moral mer än andra folkgrupper. Och jag tycker att i väst, folk när säger ryssar, de förstår inte skillnad ganska ofta. Mm. För ryssar, här i Europa, nu man förstår skillnad mellan ryssar och ukrainare på grund av kriget bara. Mm. Men annars, alla ryssar som... det finns ryssar som ryska medborgare. Men det är 140 olika folk.
Men jag tycker den här stilen också, att du tar ditt eget... Nu är de flesta faktiskt från fattiga kringländer, kring kärnan Ryssland. Men att du tar hit sitt eget folk och liksom då suga ut dem på det sättet, lura hit dem och sen med skamlönen.
Ja, men det gör alla. Mm. Bara för de som kommit tidigare.
Jag tänkte samma sak för latinamerikaner kanske i USA.
Men alltså en lustig sak som jag tänkte på när jag åkte, framförallt jag åkte... flyg från Khabarovsk till Moskva, det är en lång resa. Och man går i ett flygplan så här, flygplansrader, så kände jag att jag skulle kunna ta jobbet som Sankte Per. Så jag, ond, god. För att i Ryssland var det väldigt mycket så att om du såg ond ut, så såg du väldigt ond ut.
Ja, du tyckte Martin Krag, han alltid ryssar så ond.
Ja, men alltså, de som såg goda ut, såg ju mycket godare ut än vad europeer gör. De ser ju så här, alltså,
man ser på faktiskt, man kan se någons ögon om den är god.
Ja, men i Ryssland var det mycket starkare än vad det är i Sverige.
Ja, det måste jag berätta, Jorgen. Där har de ju ansiktsskanning.
Jaha.
Så
Jag kom inte in på nattklubbarna. Sen fick jag, sen tack vare podden, så kom det på en kväll fram, första kvällen, tre svenskar som hade lyssnat på podden. Och vad är du här i Tbilisi? Du, du älskar din podd. Mm. De bara, men vi tar med på att jag kommer inte in. Jo, men det är antingen. De tycker du ser för macho. Jo, halva Jörgen har blivit liberalt. Så de skannar och de tycker du ser manschauvinistisk ut. Jag bara, va? Och så tog de med mig på nattklubb. Och så började de skrika error. De bara, så började de snacka georgiska eller ryska med vakten där. De bara, men det här är Cyril från Sverige. Vi kan försäkra dig att han är inget emot kvinnor som röker eller homosexuella. Så låt han komma in. För då trodde de att jag skulle liksom banna de kvinnor som rökt och drack och homosexuella där inne. Och jag kunde bedöma på mitt utseende.
Ja, ja hörru du, det kan vara farligt att se ut som du. Nej. Nej, men jag tänkte också att vi ska inte glömma bort det här som har hänt nu, den här byggolyckan.
Mm.
Och var det människor du hade kontakt med eller?
För det var för att vi skulle ju spela in förra veckan och då ställdes det in för du var på SVT och jobbade där.
Ja, jag som researcher. Ja, men jag var inte förvånad för det finns en...
Finns ett företag i Sundbyberg i den här?
De som monterade hissen, de finns i boken. Och det är de som nästan dödade mig och min son när de kastade bort den storbygg sopor.
Ja.
Och jag pratade med dem och två var svartarbetare från Serbien och Vitryssland, Belarus.
Mm.
Och den tredje bara har blivit anställd. Och när jag hörde att den företag också inblandat i den...
Mm. För lyssnarna ska vi påminna bara, så idag är det den 20 december, det här måste vara 13-14 december, så var det en bygghiss, eller hur, i Sundbyberg,
ja,
som rasade ner och ögonblickligen dog fem personer varav, var det, jag fick för mig att det var tre från Ukraina, två från Ukraina, en från Ryssland, en från Afghanistan och en svensk.
Mm. Ja.
Mm. Och de som från Ukraina, de saknas... De har varit svartarbetare från Ryssland. Mm-hmm. Och den tredje från Dagestan, från Ryssland.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Man kan inte bli förvånad. För man, olyckor händer jätteofta.
Mm.
Men människor skadas. Människor byter sina benen och de ramlar från taket. Det händer mycket.
Mm.
Och ganska ofta smugglas de tillbaka till hemländer för att inte anmäla händelser.
Det skriver de också. För en vanlig svensk med vårt arbetsskydd får ju en stor försäkring och sådär också och hjälp. Och om det händer en olycka på arbetsplatsen ska man få i alla fall. Men här berättar ju du att när det har skett olyckor så... Då ger de en slant till bussresa hem och sen bara ja, de här som det är inga försäkringar som gäller här direkt för de som skadas.
Nej, men det händer ju också på Northvolt. Jag är född i Skellefteå, ute i norra. Och Skellefteå har ju förändrats enormt mycket de sista 3 åren bara. För det ska bli en jättestor fabrik, det har det redan blivit.
Ja.
Och det var ju 2 som dog där också, samma vecka. Ja.
Men man kan inte bli förvånad, för det är inte bara svartarbetare. Men även om de fastanställt, det finns en stor krav från arbetsgivare att göra allt snabbare.
Mm.
Och då struntar de med personlig skyddsutrustning. De struntar med, men till exempel förmodligen i den här hissen. De luftade cement och verktyg som vanligtvis svenskar lyfter med luftkran.
Mm-hmm.
Men det är dyrt.
Mm-hmm.
Och det är snabbare och billigare att göra det med hiss. Mm. Och kanske därför de har blivit så skadade så det var omöjligt att identifiera dem.
Mm.
För det är gjort
ja, de har ju stressat. Det här är ju svenska arbets... Alltså de som har hyrt jobbet. Alltså...
Men de är den underleverantörerna som de har blivit betalt från den storföretag.
Mm.
Men då vill de som äger firmor, de vill ju tjäna så mycket pengar som helst.
Mm.
Och de vill skapa pengar på grund de arbetare som får inte så mycket. Och att bli mindre betald, de måste jobba snabbare, annars straffas de.
Mm.
Då struntar de med både sin egen säkerhet, men också säkerhet av andra människor.
Mm.
Så om man ser det, så jag såg det så ofta. Och jag har sett så många skadade arbetare. Jag har inte blivit förvånad.
Mm.
Jag var förvånad att det hände inte förut. Så stort olycka. Så vi, eller det hände och vi visste inte. För ibland de bara sen skickar kropparna hemlandet. Igen för att undvika att det blir anmält.
Ja, men jag tror att det är en viktig sak som man egentligen aldrig, som jag uppfattar, har diskuterat i Sverige. Det är ju att plötsligt så det var en strejk på Saab-Scania, ett stort företag, Södertälje. Och det var min kompis som ledde den strejken. Han var yrkesrevolutionär kan man säga. Och det här var väldigt skadligt för svensk ekonomi. Och där skedde ju samtidigt som du tittar på bilfabriker över hela världen. Så började man helt enkelt för att undvika att det kunde bli konflikter som gick ut över företaget då. Så la man sen över på just underleverantör. För att på det sättet skademinimera bortfall, alltså framförallt för strejker men även för tekniska problem. Och på det sättet så blir det mycket svårare, i stort sett helt omöjligt, att genomföra strejker. Man ser på det nu i det här, det som hände med Tesla. Nu har ju då många varit solidariska med de som är Tesla-arbetare. Men frågan är hur det kommer att sluta.
Ja, men alltså, Sverige är ju då traditionellt ett land, kanske det land i världen som, där man tagit mest hand om arbetarnas intresse. Så när jag växte upp sedan 50-talet och jag 70-talet, man har ju alltid, vi är vana vid att man alltid har pratat om att det här har det bästa arbetsskyddet, facket, ibland kanske för mycket till och med. Liksom att det enda landet där McDonalds har kollektivavtal i hela världen, det är Sverige till exempel, fick jag det med statsmedlemskap. Och jag menar, vill du inte ha kollektivavtal om du till och med betalar en bättre lön? Är det något att tjafsa om? Jag kommer ihåg när jag jobbade på Citroën Stockholm, då var ju mån om att inte vara löner skulle synas för mycket utåt. Liksom. Så då var det ju höga pensionsförsäkringar istället man fick, istället för att de höll sig till kollektivavtalet, så ja, det var ju bättre för mig. Men det är ingen tillfällighet att det blir sånt bråk med Tesla i Sverige och att resten av Skandinavien, deras fackförbund, backar upp också. Liksom. Så att man undrar ju vad som har hänt med Sverige att det här sker i byggnadssektorn. För att jag kommer ihåg, jag var i 20-årsåldern, jag och folk när vi jobbade på krogen som diskar och sådär, då var det ju oftast åt någon fiffilur som Stureplansgruppen eller någon då, som de här hyrde på entreprenad.
Mm.
Men där krogbranschen, eftersom, men det kanske också har att så många krogägare har fifflat, där har ju samhället gått in med hårdhandskar.
Mm.
Så där fusk förekommer inte då i krogbranschen. Man tycker att något liknande borde göras i byggbranschen. Mm. Vad händer?
Men jag kan se vad säger företagare själv, de ryskspråkiga oseriösa leverantörerna. Men en man sa mig att alla snackar att det är vi ryssar eller vi från före detta Sovjetunionen som kommer till Sverige och skadat och förstört det svenska systemet. Men det är svenskar som bjudit oss.
Bjudit upp till tango.
För vi är billiga och de vet varför. Alla vet varför. Men det är bra för dem att vi är så billiga och de bara låtsas att de fattar ingenting. Och men... Så det är så. De är bara billiga.
Mm. Ja, men jag uppfattar att du... Jag vet inte, men jag misstänker att det är ett problem i Sverige. För det är ju brist på små lägenheter till unga människor. Det finns ju nästan inte. Och det har att göra med att nybyggnationen blir så dyr. Det här är ju ett sätt att pressa ner priset på nybyggnation. Det är att ha underleverantörer att inte ha så att fuska ibland och så.
Ja, det är klart, men om det gick att få bort det här med underleverantörer på städfirmer och diskafirmer i krogbranschen, så måste det gå att göra i byggbranschen också, tycker man.
Ja, men alltså, jag är ju alltid...
Och städbranschen, ja. Jag kan ju tänka mig mycket utav
men, jag tycker inte att de använder denna billiga underleverantörer, men priserna till bostad, de funkas inte. Mm. Och det är bara management av byggföretag som tjänar mer pengar. Men det är samhället som betalar faktiskt för det. För med den utnyttjas och exploateras människor kommer många problem. Det är precis det skuggsamhället. Mm. Och det är kriminella människor, det är skattfusk, det är bedrägeri, penningtvätt. Det är mycket vad pågår. Mm. Så, och sen samhället betalar ganska mycket för allt som fått städer.
Och mycket görs, du berättar också i boken, jag har inte kollat upp hemsidan, men den här bizarra sajten, den heter Svenska Palmen.
Ja, men det är inte bara den Svenska Palmen, det finns svenska svenska roulette.
Ja, det finns fler.
Fler, och det finns nu det mer, nu vet de att polis och journalisterna läser det.
Man kan, för lyssnarna kan man beskriva så, det är alltså som det här Darknet, vet du vad det är, Stig? Ja, det är en sajt alltså, där som framförallt sex från då BDSM-grejer och sånt där folk håller på frivilligt till då pedofiler och sälja och prostitution och allt möjligt, den här Darknet. Och den här Svenska Palmen känns som något sånt. Du ska jämföra lite med Darknet också, för att det är allt från jobb till också sexuella
tjänster. Ja, men det är svart jobb, svart arbete, svart bostad, falska dokument, fuska äktenskap, droger, alkohol, allt möjligt.
Som riktar sig till alltså, framförallt ryssar och
ryskspråkiga. Ja, men svenskar som kan ryska också kan komma och leta efter sex för pengar eller något sånt. Men det finns Akilov, den terroristen, han letade efter jobbet på Svenska Palmen faktiskt. Så det är inte så okänt sajt
som polis eller så.
Men nu vet de att journalister skriver mycket, och efter min bok till exempel, nu är det, alla pratar om Svenska Palmen. Och men det finns grupper, Facebookgrupper, grupper på något Messenger som WhatsApp, Viber, när man kan på Svenska Palmen nu skriver de att bara vitt jobb, så bara människor med uppehållstillstånd. Men man vet att det stämmer inte, men de skriver men i grupper på sociala medier de skriver som det är, att vilka dokument som helst, papperslösa. Så man kan hitta svart jobb.
Under arbetet med den här, fick du något hot på det nu när boken har kommit och sådär också? När det ser...
Jag vet att
alla kan ta gillat.
Några har blivit förbannat. Den som maffia. Men jag har inte fått något hot. De bara undviker att prata med mig, och de vill inte att jag pratade med någon annan.
Det blir förvånande att många var så ärliga som den här i Djursholms centrum, den här som hade haft liksom ändå som med serbiska maffian och
Nej, på Mövre centrum, maffialedaren, han vill inte prata med mig. Men jag upptäckte när jag jobbade med boken att alla vill prata om sig själv. Det är mänskligt.
Jag tror att folk går till psykologer.
Ja, och det är inte intervju, det är samtal. Och jag kände sig lite som en präst eller som en psykolog. Jag lyssnade bara. Och de berättade mig allt möjligt, och jag lyssnade, och jag var intresserad. Det var spännande.
Det var hemskt som undrar, vad hade de jobbat som den här kvinnan? De försökte våldta mig 5-6 gånger. Var det att hon bodde hos någon eller jobbade hos någon? Det var någon kvinna.
Så jag lyssnade allt, och de berättade mer och mer, och de tyckte om det. De kanske aldrig tyckte att deras liv är så intressant, så spännande. Så de berättade allt möjligt, och jag berättade ganska ärligt allt som jag hörde och som jag upptäckte. För jag tycker att i Sverige förut, det var Många snuffreportage. Snuffreportage. Eller tvärtom den alternativa medier som bara smutkastat alla invandrare. Och, men det fanns ingenting mellan mot lagom. För de är inte bara svart eller vit. De är komplicerade, de är människor. Och de, även de som gjorde något fel, de kan utnyttjas och exploateras på hemskt sätt. Och det är även de som är maffia, de ibland gör något bra. Och de kan bli snäll mot någon och hjälpa någon. Och de som...
Det är så de arbetar.
Livet är komplicerat. Ja, och jag försökte att visa det.
Någon av de här färgerna som blev väldigt förtjut och sa, jag kommer att skydda dig om någonting händer.
Ja, ja. Men nu vill han inte prata med
det, alltså det, om man för de som inte har läst boken, jag skulle nog vilja säga att den är också skriven, den är skriven i stil med det som kallas Gonzo New Journalist, som jag själv gjorde min Ukraina-bok till exempel. Vilket betyder, du som berättare sätter dig själv i centrum och förklarar runt om vad du ser och hör och upplever och genom det, låter rösterna komma genom dig. Och man med New Journalist med Tom Wolfe, John Didion och de amerikanska, hade du läst om journalisterna från Rolling Stone?
Jag själv tyckte inte att jag finns mitt i boken. Jag tyckte att jag är helt bakom.
Ja, men det är ändå du som är intryckningar. Liksom, så att det blir inte så torrt som det kan bli om det är helt ibland helt totalt objektiv journalistik. Liksom. Det här berättar man sanningen genom att inte vara helt objektiv ibland. Vi väljer ändå lite urval och så. Men språkligt också tycker jag, den är också väldigt rappt berättad och svenska är inte ditt första språk.
Nej, men jag har inte skrivit på svenska, jag skrev på ryska.
Okay.
Var Nils Håkansson som var översättare.
För jag undrar hur du skrev på ryska, för du, Agata Kristov nämnde den här författaren som blev väldigt, fick stor långt efter sin död, för 2-3 år sedan blev hypad och som alla läser. Hon har ju också väldigt korthuggen språk. Och jag tror Nabokov hade det också när de skrev på ett nytt språk. Mm. Det hade med det att göra.
Men jag har skrivit för översättningen.
Ah.
Så det är inte som jag skriver vanligtvis när jag skriver sina skönlitterära böcker eller texter. Så jag skrivit, när jag skrev, jag tyckte att hur blir det på svenska? Men vi jobbade med Nils Håkansson parallellt.
Jo, men det blir bra. Jag är klara nu.
Ja, för vad finns med... Ja. Ja, vi kan göra reklam bara innan vi slutar. Ta en skrivarkurs i Stockholm, Tallkrogen. Första och tredje helgerna i februari ser det ut som.
Okay.
Och vad går vi igenom då? 6000 kronor för 4 dagar.
Ja.
Och vad går vi igenom?
Ja, vi arbetar på olika fronter. Vi kan ju ta... Vi tar hänsyn till vad folk vill göra.
Ja, vi gör uppgifter som man gör på vanliga skrivarkurser. Traditionella, såklart.
Men sen kan vi också titta på vad de arbetar med.
Ja, jobbar man med sånt här till exempel, reportage, kan vi handleda idéer eller roman eller poesi. Låttext med allt.
Ja.
Så vill man gå den så mejlar man suruloxi@gmail.com i februari.
Tack.
Tack.
Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.